God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Er räddning i vår övädret. Ikväll har vi ett väldigt laddat avsnitt. Det är den 1 mars 2026 och vi har avsnitt nummer 400. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Martin, kanske Tobias, vi får se. Men vi har också Kråka från öst. Tjena grabbar.
Hallå.
God kväll, god kväll.
Jo, det kommer bli ett många långa diskussioner om Iran och kanske tredje världskriget ikväll definitivt. Men vi har avsnitt 400, vilket är något av en milstolpe. Jag tror att Radio Nordfront var ganska tidig som i den svenska poddhögen och har hållit igång hela den här tiden. Det är ganska fantastiskt.
Jo, och vi har inte bytt namn 5-11 gånger och lagt ner och startat om och sånt.
Oj då, Max påminner mig om att det är 400 direkt sända avsnitt. Så är det. Det är RN direkt. Så att i verkliga livet så är det många fler än så. Visste du hur många det var offline?
Något 60-tal är det väl.
Okej, det var inte så farligt.
Har podden haft 10 års jubileum?
Ja, den lanserades 2015.
Ja, ah, okej. Okay. Det är ganska länge sedan jag hade 10 års jubileum till och med.
Ja, förra året.
Nu är vi då. Yes.
Hör jag nu? Ja, bra. Omstart funkade.
Ja, yeah. Ofta är det som är. Hur ofta startar du om datorn?
I vanliga fall.
Yeah.
Jag har inte gjort det idag så att jag borde ha gjort det innan.
Det är, okay. Ja. Det är inte en sån där som lämnar datorn på i flera dagar.
Nej, det gör jag inte. En gång per dygn alltid blir det i alla fall. Yes. Men man ska nog ha sån regel att starta om innan sändningen tror jag. Det är nog bra.
Yeah. Hur länge har du varit med i Radio Nordfront?
Jag?
Ja.
Jag började vara med lite sporadiskt där redan 2016 och sen blev det väl fast vid 2017. Det tar nu.
Mm. Så det är nästan ändå från start, alltså ett år in typ.
Jo, ja precis. Jag toklyssnade igenom alla poddar där. Jag blev intresserad av motståndsrörelsen. Så att, det var ett år där som man fick lyssna i kapp på. Kommer jag ihåg.
Mm. Jo, nej men det är fantastiskt. Tyvärr så hade vi ingenting att fira med utanför tredje världskriget då.
Glömde vi bort det eller att det var 10-årsjubileum där?
Nej, jag tänkte på det men jag vet 2025. Inte riktigt vad man ska göra annat än att bara rapportera kollapsen av väst.
Ja.
Som vanligt. Så... Nej, jag tycker det är fantastiskt för att alltså poddmarknaden har ju helt blivit helt mättad sen Radio Nordfront började och nu är ju mainstreamsmedia gör ju typ bara poddar nu för tiden. Mm. Radio är ju lite ute trots att det var den här nyheten, var det veckofärsk den här nyheten om Aftonbladet att Energi blev petat och Aftonbladet började podda eller började köra radio.
Ja, det är väl en eller två veckor bakåt bara. Jag känner igen
det. Det är lite förlegat ändå, radiovågor och sånt där. Typ alla poddar ju nu.
Vem blev petad?
Energi.
Ja, musik.
Ja. Ja, så nu ska de göra nyhetsradio.
Dosse-propaganda lagom till valet. Vad hemskt.
Ja, precis. Så, nej, men det är schysst. Schysst. Vi kan prata om donationer. Jag hörde rykten om att Swishen kanske inte fungerar. Men vi har...
Ja, den strejkar lite så här, men den börjar säkert funka snart igen.
Ja, vi har trådar ute och förhoppningsvis har vi en lista i slutet av programmet som vi kan läsa upp. Men om inte det är din stil så går det alltid att skicka kontanter till Radio Nordfront. Det är mycket uppskattat. Och då gör ni så att ni går och tar ut kontanter, sätter dit kuvert Och så skickar ni det till våran postbox. Adressen hittar du i radioartikeln på nordfront.se. Ja, med det sagt och ekonomi och banker på hjärnan så kan vi prata om första rubriken här. Något som jag läste tidigare i veckan är uppgifter. Banker granskar sina kunders medievanor. Men då står det så här. En källa inom banksektorn har avslöjat till Epoch Times att banker kartlägger sina kunders medievanor. Detta kan kopplas till den bankkonton eller bankproblem som både alternativmedier och dess konsumenter upplever. Så det är alltså en anonym banktjänsteman som har visat dokument och kontaktat Epoch Times i en intervju. Han säger: vi mappar våra kunder, kategoriserar dem i olika riskgrupper beroende på hur de svarar på våra frågor. På första nivån talar vi om en förhöjd risk. I förlängningen kan det leda till att konton fryses, säger han till tidningen.
Men hur går det där till? För att man får ju sådana här frågor där de vill ha kundkännedom. Men det finns ju inte liksom medievanor i det. Hur mappar de det?
Rent logiskt så borde det vara att man ser vilka som betalar till företagen som driver alternativmedier.
Ja. Men står det någonting om det, att det är det de gör? Att de helt enkelt tittar om man betalar till?
Ja, de gör ju det, men jag vet inte om det står någonting om specifikt det.
Nej, det står ju att han säger, citat, vi ska nu reagera på personer som prenumererar på alternativmedier eller har kopplingar till personer som är medlemmar i grupper på sociala medier som kan betraktas som högerextrema.
Så de kollar sociala medier också? Det är inte bara att de tittar vad man betalar till? Alltså banken...
Ja, alltså, jag betraktar det som nästa nivå i informationsinsamlingen.
Mm.
Och sen säger han, jag är med i många grupper på sociala medier som kanske kan betraktas som högerextrema. Det här är ett demokratiskt problem.
Mm. Ja. Det är självintresse, han går ut till alternativ media och berättar.
Men det är ju rimligt och rätt.
Jag undrar, det är rätt givetvis.
Alltså de kollar alltså både ens alltså, vad heter det, kontoutdrag i princip.
Mm.
Och
sociala medier,
vad man är på för medier.
Ja, det är alltså bankanställda som sitter och surfar igenom folks sociala medier och kollar dels vad de har postat, men kanske vilka grupper de är med i.
Mm.
Det är så jävla illa. Alltså, bankerna har en sån jävla makt över våra liv. Det är så vidrigt.
Men det räcker inte med det. De vill ha ännu mer.
Jo.
Som det här. Då.
Det är det. För jag har ofta tänkt på det där med alltså, internet och din persona på internet och sånt där. Och att ungdomar växer upp idag och har i princip inget privatliv. Om de nu helt där, naturligt beger sig ut på sociala medier alldeles för tidigt och börjar posta bilder om deras liv och allt möjligt. Så att privatliv har de som helt kastat ut genom fönster. Men nu är det till och med så att du får inte ens använda dina pengar som du vill. Så att, jag menar visst, om de hade kategorisera någonting som brottsligt, som att ja, någon av de här alternativmedierna skulle vara brottsliga. Det är ju en sak. Men här är det ju kategoriskt alternativmedier. Och
alltså, alla alternativmedier i princip har ju ansvarig utgivare och utgivningsbevis.
Mm.
Det är ju rätt sällsynt att alternativmedier döms för brott. Det är ju alltid så här yttrandefrihetsbrott, och det ses ju, det är ju inte riktigt som att gå ut och råna någon eller så, utan det är mer som civil olydnad, du bryter mot den politiska korrektheten och tabun i samhället, så det är ju inte något som normalt sett ses som jätteallvarligt. Och även liksom Nordfront som blir mest dömda, det är ju liksom en väldigt liten andel av våra publiceringar som ens kommer i närheten av att kunna åtalas och ses som brottsliga, utan det är ju inte ens 1 på 100 liksom.
Mm.
Kanske 1 på 1000. så det är ju absurt att kalla det för brottslig verksamhet.
Jo, precis.
Och det är ju, alltså det jag tänker lite också här är ju att det är väldigt mycket samma sak som när man klagar över att typ Kina har så här socialt kreditsystem. Alltså det är ju exakt samma sak.
Jo.
I Sverige när banker och sånt straffar, och det är samma sak när företag så här sparkar folk på grund av deras åsikter och sånt. Det är ju i praktiken exakt samma sak, med enda skillnaden att vårt system är mindre så här transparent och förutsägbart, för att det är godtyckligt och upp till alla företag och banker att göra som de själva vill.
Det är ännu värre, för att som inte ens den, vad ska man säga, toppaktören som styr systemet.
Nej.
Just privata aktörer som bankar och media. Och...
Mm. Jo, det är därför som, vad ska man säga, tyrannit är mer något sätt lukt och lömskt i västvärlden.
Oh.
Jo, om det fanns klara regler och riktlinjer så hade vi kunnat följa dem och se till så att allting fungerar. Men de har gjort så medvetet så att de ska kunna sätta dit den på sina lömska sätt.
Ja, som är Kina typ. Två timmar Fortnite per vecka, annars så får man typ gå på omskolningsläger, och här om man gillar Nordfront på Facebook så blir man utan bankkontot.
Jo. Precis.
Ja, jo, alltså det är ju skillnaden också att alltså Kina har ju så här prosociala regler förmodligen, typ att man ska så här vara en bra människa, plugga och inte så här slösa bort sitt liv och göra dumma saker, inte så här.
Men du ska ju producera åt staten. Ja,
men det är ju i alla fall, det är ju, även om man kan tycka att det är så här lite totalitärt och inskränkt och så är det ju i alla fall någon form av så här positiv tanke i det, medans i väst är det bara att hålla så här folket på mattan typ.
Mm.
Jo, precis. Men det finns ju någonting att kämpa för där. Om du är kines, så kämpar du för Kina. Fan. Det finns ingenting att kämpa för här. Det bästa är att ge upp så mycket som möjligt och börja om. Så att deras kuvningar gör ju inte precis att jag blir mer sugen på att bli bög i Sverige. Det kommer så aldrig att hända. Så att, jag vet inte. Det är fel taktik. Och jag tror att vi kommer att se en reform gällande bankerna faktiskt. Det här håller inte. Det är alldeles för mycket makt i privata... Alltså det är till och med privatpersoner. I deras jävla händer. Tänk alla de här jävla kärringarna som sitter och granskar folk på bankerna. Tittar i sociala medier och sätts fast. Och bara, oh shit, nu ryker bankkontorna.
Frågan är om det går.
Går att
förbättra banksystemet.
Jo, men ju värre det blir, ju större risk att det faktiskt händer någonting.
Mm.
Börjar det drabba SD-människor till exempel? SD är, ja, ska jag säga, Sveriges största parti snart.
Alltså Samnytt och Kent Ekeroth har ju tagit en del i frågan. Och det är väl för att jag tror Samnytt är lite i gränslandet av att de har eller har haft lite sådana problem, så det drabbar ju dem.
Jo, alltså det är klart att svenska regeringen kan agera, med att ifall det kommer någon Rothschild med sin näsa för affärer och säger nepp, nepp.
Jo, men Iran håller på att lösa det där as we speak. Det kommer ingen Rothschild. Det är lugnt.
Nej, men jag tror väl också liksom att det ligger inte i det nuvarande systemets intresse att totalt bygla bankerna och skapa ett sunt samhälle, men de kommer förmodligen lite behöva reformera och göra det mer förutsägbart med banker, hur de stänger ner folk och sånt. Alltså det måste ju vara en mänsklig rättighet att ha bankkonton, annars om stora delar av befolkningen blir utan så kanske folk blir terrorister på riktigt typ.
Ja, exakt.
Man har ju inte så mycket andra val.
Nej. Och det är därför att om du ska syssla med sånt här så måste du vara klara riktlinjer. Alltså vad anses vara högerextremt? Vilka grupper är det jag inte får vara med på i sociala medier? Allt sånt där måste ju läggas ut.
Så att man så måste kan man råka motivera.
Tappa sina bankkonton.
Ja. Man måste ju motivera, det måste ju vara rimligt.
Ja.
Och folk tycker ju inte att det är rimligt att vi och andra blir av med bankkonton bara för att vi har vissa åsikter.
Jo.
Det är ja, väldigt få som tycker det, eller liksom mer vänsterextrema liksom människor.
Jo. Jag ser det i alla fall som en väldigt pressande fråga som mer och mer svenskar faktiskt drabbas av. Och det är positivt, för det kommer att radikalisera folk.
Jag vill nämna en grej där gällande med att privatpersoner också, vad som har liksom den här makten. Och det är liksom inte ens nödvändigtvis bara vdn, utan som ni säger, det kan bara vara någon kärring som råkar se folk på Facebook och tänker, den här jäveln måste vi sätta dit nu.
Det är hon förlorar en debatt om det nya flyktingboendet och lackar ut på någon och bara stänger av.
Ja, precis, exakt. Och det är ju extremt rimligt då också plötsligt att det blir privat vd-gällning. Mord som svarar sådana saker. För att det är helt plötsligt inte ens riktigt staten som då sätter dit eller någonting, utan det är ju bara människor som går på varandra.
Nu ska vi inte uppvigla, men bankerna själva tänker så. Det är därför de har de här avdelningarna som hemliga. Liksom. Ja. Du får skicka ett brev, du får inte prata med någon, du får inte veta vad de heter.
De vet ju precis hur allvarligt det är. De vet hur allvarligt det är. Och då är det vidare så att säga. Då är det ju så också så här att det som kommer hända, det är att i brist på huvuden och ansikten som tar ansvar, så kommer det ju bli slumpmässiga personer istället. Det är ju det enda som finns. Så då är det ju bara att gemene banktjänstemän som sitter på kontoret, det är de som kommer få stå till svars i sådana fall.
Jag tror ändå att bankernas typ taktik är lite så här cynisk och rationell. Och det är lite det som är problemet när man så här vevar mot stora, opersonliga multinationella företag och sånt. Eller som i alla fall bankkoncerner. Att folk känner ju inte riktigt att så här, personen längst ner i hierarkin är jätteansvarig för det som händer. Det är ju det blir så...
Nej, men har du sett filmen Falling Down? Har du sett den filmen?
Ja, jo, folk kan lacka ur.
Till slut, när du inte har ett bankkonto, då spelar det ingen roll mer. Då dödar man bara människor.
Säga fula ord.
Vi får säga, jag är lite så här skeptisk.
Det kan ju gå så långt. Men det är ungefär samma sak som... När du blir bannad på alla sociala medier och från YouTube och sådär. Du får bara ett mejl där de säger att ditt konto lades ner, bröt mot värdegrunden. Och sen finns det ingen att överklaga till.
Det är det. Vem bryr sig om ett YouTube-konto egentligen? Så här, någonstans är yttrandefriheten en ganska lyxrättighet. Men utan ett bankkonto,
fast det finns ju de som har försörjt sig med det liksom. Och de är ju existentiellt. Och
nej, men det är det. Alltså, det. Man kan byta jobb som det heter.
Jo.
Då ska man bedriva hela sin privatekonomi kontanter? Är det det som är tanken? Det är ju inte ett rimligt alternativ. Det banken gör är ju ett mordförsök på dig som person. Privatperson till privatperson. Och det är ju rimligt med vd-gällning. Med mord som tillbaka.
I Minecraft.
Nej, i verkligheten.
I Hypixel. Yeah. Yes. Nej, men så är det. Det är allvarliga grejer. Och nej, men som jag sa, det kommer att radikalisera folk. Vi får se om folk går maxväg eller inte. Men det är inte helt omöjligt. Nästa rubrik är att en studie har bekräftat att massinvandringen har drivit upp bostadspriserna. Och jag, chocken vet ni, frägget bara flög. Så att jag har inte återhämtat mig än. Så en studie om bostadsmarknaden i Danmark visar att ökning av bostadspriserna till 90% beror på massinvandringen. Det finns tydliga paralleller till situationen i Sverige, speciellt i storstäderna. Och jag skulle säga att det finns nog tydliga paralleller till hela västvärlden just nu. Och att det är det här kapitalismen kräver. De kräver massinvandringen för att driva upp priserna helt enkelt. De behöver konsumenter, men ja, ju mer folk det blir, ju mer inflation det blir, ju dyrare blir det.
Jo, det är liksom efterfrågan, tillgång och efterfrågan på bostäder som...
Ja, och vi kan inte bygga i den takten de kommer in. Och jag har ingen lust att bygga i den takten de kommer in, men... Det går helt enkelt inte. Vi ser samma sak i typ Storbritannien och Irland just nu. Det är stor bostadsbrist, sjukt många hemlösa britter och irländare. Så...
Jo, ungdomar kan inte flytta hemifrån och bilda familj och sånt.
Nej. Och det är just det där att om du inte kan flytta hemifrån, så du måste ju ha en icke-trasig familj ens för att kunna klara det. Har du ingen familj, då blir du hemlös. Då har du ingenstans att gå. Så att jag tror kanske Sverige har lite stabilare familjer och har kunnat gå runt det här till viss del. Men någon gång kommer det att brista. Så de här bostadspriserna kommer fortsätta gå upp. Folk har ju pratat om bostadspriserna, om bubblan som ska brista någon gång. Men den har ju väntat på över 10 år nu. Det verkar inte som att den kommer att brista. Ja.
Varför skulle den brista egentligen?
Nej, så länge massinvandringen fortsätter.
Jo, men det är någon form av så här feltänk kring ekonomi, att när prisen utvecklas på det här sättet, då brukar det vara en bubbla och den brukar spricka, och med bostäder brukar det se ut på det här viset typ historiskt, men man missar ju då att väga in det med massinvandringen och allt sånt. Även liksom att banker tjänar ju på att bostadspriserna stiger. Alla får ju låna mer för att köpa bostäder och måste sitta och betala ränta.
Mm.
Så det är ju win-win för storfinansen.
Bankerna, återigen. Nej, men det är ju så att folk är ju mera skuldsatta än någonsin. Och det är ju på grund av det här. Vi har inte råd att ingen har ju råd att köpa hus. Inte ens rika människor. De tar lån på flera miljoner för att kunna köpa sina hus.
Mm. Jo, det är ju en spekulation och bubbla då, liksom, för allting bygger på att bostäderna fortfarande har det här värdet, och de som lånar och köper tenderar ju över tid att tjäna också, för att bubblan bara fortsätter att växa. Liksom. Det är det som gör det lite hållbart, att man kan ta ett lån och sen får man tillbaka pengarna när man säljer typ. Så på det sättet binder man ju också upp folk lite att ha ett intresse i att det ska fortsätta att öka. Och det kan ju vara något som får vissa så här människor som sitter på mycket bostäder eller dyra bostäder för att vara för invandring, för att, eller emot återvandring och så också, för att annars skulle de riskera sina pengar typ.
Jo. Precis. Ja, den här lösningen, återvandring, som jag sa tidigare, så även fast S. Nugent säger att vi ska vara så jävla tacksamma över massinvandringen och att alla invandrare, inom 3 dagar så kommer Sveriges ekonomi att kollapsa om vi inte har invandrare, så måste man tänka på den otroliga belastningen som massinvandringen och invandrare överlag har haft på Sverige och svenskar. Så att om vi blir av med ungefär 100%, så kommer vi faktiskt inte att bli fattigare. Jag tror inte det.
Alltså, det kan ju bli någon form av kaos och sådär, men det blir ju en reset och sen börjar man ju om. Det är inte så att civilisationen kollapsar, tvärtom.
Nej, men man kan, alltså, det kan hända att i framtiden så går man till Olles burgarhak och så står en jävla svensk där istället för Ahmed.
Mm.
Det är Svennes pizza. Men
i en normal stat där man skickar hem alla negrar, så är ju ekonomin vad man gör den till. Det är inte som dagens system där man offrar folket för ekonomin, utan ekonomin arbetar ju för folket då. Så det kanske svider i några år, men det blir bättre.
Jo, och sen är det ju att om vi hamnar i ett problem för att vi faktiskt har liksom krympande befolkning och så, då är ju lösningen inte att så här göra folkutbyte från tredje världen och göra kaos med vårt samhälle, utan det är ju att ta tag i problemet med sjunkande befolkning, öka nativiteten, att folk skaffar mer barn.
Jo, men det är ju kapitalismen som kräver att vi måste skaffa mer barn och föröka oss hela tiden.
Ja, oh, men alltså det kan ju vara bra att hålla stabil
går upp och ner. Är så stabil eller att den blir lite mindre, sen blir det lite mera. Det är naturligt.
Historiskt har det varit ganska drastiska populationsbortfall. Mm. Och det har kommit som guldåldrar efteråt. Ja. Efter böldpesten och så vidare. Började renässansen så gott som direkt efteråt.
Jo, det hade ju också 1 miljon svenskar som emigrerade till Amerika. Det var ju massa norrmän och danskar också.
Mm.
Men vi har ju klarat oss för det. Så, men det blev mycket värre när det kom afrikaner och araber. Av någon jävla anledning. Mm. Så passar det inte riktigt. Så det är bra att de har listat ut det här. Bra att det gjordes en studie. Nästa nyhet är också ekonomirelaterat. Jag tänkte börja med den här som du hade skrivit, Saxlind.
Ja, det var ju lite samma som vi pratade om förra veckan. Jag refererade lite till vårt avsnitt i artikeln.
Mm. Men det är Ukrainas slöseriets meningslöshet. Och ja, det som jag höftade i alla fall, men det är typ 118 miljarder tror jag det var. Eller är det 128 miljarder kronor?
Ja, de gick ut nu i februari här, tidigare i månaden, att man uppskattar stödet till Ukraina till 128 miljarder kronor. Sen om man ska vara jättepetig och nyanserad så är inte alltid liksom att man har gett rena pengar, utan man har ju räknat in vapen och sånt. Men där hade faktiskt Gustav Kalsestrand en rätt bra poäng, att när vi tömmer våra så här vapenlager och sånt och dumpar det på Ukraina.
Mm.
Och så säger vi att vapnen kostar sig, ja, den här omgången kostar 1 miljard eller något.
Yeah.
Då är det inte 1 miljard vi får betala idag för att köpa in nya vapen, för det här är som äldre saker och vi har haft inflation och nu är det enorm global efterfrågan på vapen, så priserna är dyra. Jag minns inte vad Kassestrand gissade.
Jag tror han sa 3 miljarder typ.
Han sa att det var flera gånger mot sätt eller vad dyrare, tror jag. Uppskattningsvis liksom och generellt. Så den summan är ju vad den är och visar inte egentligen hela kostnaden. Och sen har vi också nu det nya EU-lånet som egentligen kommer bli som pengar i sjön, eftersom tanken är att pengarna ska komma tillbaka till EU och så när Ukraina vinner kriget och får krigsskadestånd av Ryssland, vilket inte är så som kriget ser ut att sluta. Så då kommer vi inte få några pengar och då har Sverige garanterat 31 miljarder till där då till Ukraina som vi blir ansvariga för. Mm. Och betala till någon bank då med ränta och fördröjningsavgift och så vidare. Så det är ju stora mängder pengar där, och det här kan ju kopplas ihop med att finansministern nu inför valet gick ut och sa typ lite så här, tillrättavisa alla partier och särskilt oppositionspartierna, att nu den här valrörelsen kan vi inte hålla på och lova massa reformer och guld och gröna skogar, utan det mesta som går att göra med reformer och sånt är redan inplanerat. Det är redan förbrukat. Det finns inget så utrymme kvar i budgeten för nya grejer.
Nej.
För de kommande 4 åren, alltså hela nästa mandatperiod. Och då är det ju de här pengarna och annat som man har löst bort.
Påminner lite om Reinfeldt. Öppna era hjärta, öppna era plånböcker.
Ja.
Han gjorde ju den jämförelsen.
Mm. Jo, fast nu är det typ så här, sänk era förväntningar, kräv inget, räkna med misär typ.
Jag vill räkna med mer massinvandring också.
Ja, ja det, den sjunker inte. Det är det
jag fattar, att man kan som inte bara dra in tyglarna ordentligt och säga, nej men fan, vi har inte råd att ta hand om flyktingar. Att vi har inte råd att försörja svenska folket. Vi har inte råd att hålla sjukhusen och skolorna öppna i alla kommuner. Så att, nej, vet du, det här året tar vi 0 flyktingar. Det är synd om dem. Det är jättesynd. De får stanna i Ukraina eller vars fan vi skickar våra pengar. Där kan de vara istället.
Mm.
Och man ser ju också typ hur agendan ser ut nu på all så här medierapportering med de så kallade, vad säger de, gymnasieutvisningarna eller vad man kallar det.
Tonårsutvisning.
Nu vill man ha human invandringspolitiken. Eller vad man ska kalla det.
Jo, vi fick ju färska siffror från 2025. Det är alltså 89 000 uppehållstillstånd.
Jo, det, alltså om man ser över hela den här mandatperioden så är det i princip runt 100 per år.
Det är 350 000. Så där har ni en anti-invandring-regering. Det är det den går för. Men de sänker ju momsen nu i april. Det är lugnt.
Jo, men det är ju högerns typ så här lösning. Alltså, ta bort välfärden, då kan vi ta bort skatter och sånt också. Så får folk bara klara sig själva. Och, det enda man behöver typ är polis, att man kan upprätthålla lite lag och ordning typ.
Jo, man får betala 1000 spänn när man går på vårdcentralen. Ah, oh, shit. Mm. Det... Jo.
Jo. Nej, och de här liksom EU-pengarna, det är ju efterblivet. Alltså, jag tog upp det också, att om Sverige hade velat stödja Ukraina, då hade det varit bättre typ bara att ta våra skattepengar och rösta upp försvarsindustrin och pumpa ut vapen den vägen. Det görs väl kanske i viss mån här, men det är ju mycket går ju via EU och direkt till Ukraina och sådär, så det är ju dumt. Alltså, vi borde ju investerat pengarna i Sverige, så hade vi fått jobb och...
Jo, men frågan är ju vem som ska köpa dem. Alltså, Ukraina har ju absolut noll pengar. De är ju bara på bidrag vid det här laget. Mm.
Jo, alltså det är ju lånet på, vad fan är det? Och det är enormt, 90 miljarder euro.
Mm.
Det ska ju typ täcka upp deras budgetunderskott i år och nästa år, tror jag.
Mm.
Jag tror EU ska stå för en tredjedel och sen hoppas man att andra ska hjälpa till med resten, och Ukraina kanske en tredjedel eller något sånt där. Och det är ju ja, väldigt så här artificiellt, inte en stat som står på sina egna ben.
Nej, det är inte. Jo, nej, det finns inte så mycket mer att säga. Jag tycker vi pratar om det här ofta.
Mm.
Men jag... förbannad. Jag blir mer förbannad när jag ser alla jävla godhetssignalerare på sociala medier som tycker att det här är jättebra. Och att det är ett, heter det imperativ på svenska?
Det ja, jag tror absolut, det är moraliskt imperativ. Ja.
Jo, det är absolut ja, att vi måste göra det helt enkelt.
Jo, och det var ju något Ukraina-möte här i Stockholm också som jag tror du ville gå in på, där var i motståndsrörelsen och protestera. Eller jo, i alla fall att man var förespråkade vit enighet och inga fler brödrakrig, medan alla politiker stod och gapade dem hur mycket vapen man vill skänka till Ukraina. Och en annan poäng som jag gör lite i artikeln här är ju att det är ju liksom meningslöst det här och väldigt dålig timing och typiskt så här EU och Sverige beteende, för USA har ju släppt det här kriget och skiftat fokus mot Mellanöstern och allt det där och börjar ju dumpa Ukraina, och Trump hamnar ju en rätt så bra sits typ den. Dels har ju USA redan stöttat Ukraina, så de är tacksamma för det, men och samtidigt Ryssland nu blir lite så här tacksamma för att USA pressar på för att få fram en fred där, så USA kommer kunna liksom få förmåner från båda sidor, och de ska in och hjälpa till med uppbyggnaden av Ukraina, och de ska göra affärer med Ryssland och sådär. Medan EU då ställer sig som någon sur idiot i hörnet och eldar på för mer krig, vilket gör att vi inte kommer kunna normalisera våra relationer med Ryssland efter kriget. Så vi kommer säkert sitta kvar med så här sanktioner mot dem, och då samtidigt som vi har energikris och allt i EU.
Mm.
Så det är så här politiskt dåligt genomtänkt.
Jo, men det var typ det här beteendet jag tänkte på. När motståndsrörelsen står och i princip går emot den officiella linjen. Och jag vet inte om AFS och motståndsrörelsen är de enda politiska partierna som är emot att stödja Ukraina. Men jag tror det.
Framförallt är det väl också liksom att förlänga kriget. Det kan väl vara helt okej att liksom
så vi är ju för
bistånd och hjälpa Ukraina att bygga upp landet när de har fått fred. Men det man gör nu är ju helt enkelt att man bara öser pengar där för att de ska kunna fortsätta kriga och uppmana dem att fortsätta kriga. Och kriget går inte deras väg, så över tid kommer bara Ryssland kunna ställa mer och mer krav och Ukraina kommer förlora hårdare och hårdare. En efterbliven dynamik.
Ja, som jag sagt tidigare, om man var någorlunda insatt i det här så skulle man inse att vi göder alltså judiska oligarker så att de kan springa omkring och snorta koks och skita i guldtoaletter.
Jo.
Och sen när de blir påkomna så flyger de till Israel och flyr. Ja. Alltså som små jävla vässlor. Och folk reagerar inte på det. Jag menar, det här är ju för fan... Sånt har ju skrivit som i tidningarna, antar jag. Eller är det bara vi som skriver om det här?
Nej, men alltså det har ju inte gått att tysta ner, och jag vet inte, en del av det där kanske var typ så här USA som sätter ner foten lite för att pressa Zelensky till förhandlingsbordet och sådär, men det är ju, alltså västmedia kör ju propaganda stenhårt, man överdriver alltid Ukrainas framgångar, man överdriver omvänt så här, Rysslands problem och motgångar och så, och när Ukraina gör olika skandaler på det här sättet så kanske man nämner lite pliktskyldigt, men det blir ju en liten notis, inte så här huvudrubriken.
Ja, men jag tänker så här, om jag sitter på Facebook och jag har Ukraina-flaggan i min profilbild och så sen får jag reda på att de köper guldtoaletter och bara festar och har prostituerade och äcklar sig som svin, och sen när de blir påkomna så flyr de och får ingen straff, då hade jag blivit galen.
Och punkt nummer två, eller liksom nästa steg här, är ju liksom att allmänheten i Sverige är ju med och betalar för det här, som du säger, men man fattar ju inte riktigt kopplingen till att vårt eget välstånd och välfärdsstaten liksom krackelerar. Man ser ju inte sambandet, för media kopplar inte ihop det. Man betonar inte hur mycket pengar vi har skickat dit och hur det påverkar statsbudgeten, utan man låter finansministern stå och gnälla om att ja, nu är det slut på pengar, men vi vet inte varför. Typ.
Det är pengar som specifikt skulle användas till skottsäkra västar. Typ. Lösas på sånt där.
Mm.
Ja. Men jag hoppas att det också radikaliserar folk, men jag tror fan inte det. Det som du säger, det är svårt att göra den kopplingen om man inte är insatt.
Vi gör ju som så här efterblivna investeringar, och förr eller senare får man ju liksom stå sitt kast och se vad man får för resultat av det. Och en annan så här EU-grej är ju att de vill flytta typ 30 miljarder kronor från svenska så här elnätskunder till mindre utvecklade EU-länder. Så vi ska så här subventionera utbyggnaden av elnät i andra länder, medan vi själv har problem med elpriser och allt det där. Vi hade kunnat så här, tänka, liksom dra av det på vad folk behöver betala för elen, eller använda det för att investera och effektivisera vårt elnät. Liksom.
Mm,
men bara för att vi är med i EU och är så dumsnälla så ska vi skicka iväg de pengarna.
Mm. Ja, man kan också nämna att många av medströmsmedia plockade upp våran demonstration eller motståndsrörelsens banderoll med vit enighet och inga fler brödrakrig. Jag tror att det var lite väl kanske provocerande, så det var tvunget att nämnas i vissa sammanhang i alla fall. Man kan också nämna att Nick Alinia var där och filmade, och det gick viralt på både Telegram och på Twitter. Det var ju schysst. Det glömde vi också nämna. Det var den här kristdemokraten. Det var ju ett av Nicks klipp. Kristdemokraten som går fram och gruffar och vill veta vad står det på banderollen? Det börjar slåss.
Det var någon på klippet som sa att han var satt i riksdagen, stämmer det?
Jo, det var ju han.
Det var han.
Ja, det var det alltså. Okay. Inte bara att han var kristdemokrat, utan riksdags...
Riksdagsledamot, ja. Jo.
Men han betedde sig då som någon form av batikhexa typ, eller?
Ja, precis. Och han har ju försvarat sig själv på X också. Nu hade jag inte framför mig.
Men... han är så moralisk att han kunde inte så här tygla sina känslor.
Och... ja, han var tvungen att säga till. För han såg ju jackorna, det var ju därför han gick fram och ville veta var han stod på banderollen. Så då är det helt okej. Man ser sådana jackor, då är det helt okej att komma fram och börja slita i folk. Kom ihåg det.
En sak jag inte fattar, det är hur de lyckas få dit den där... vad heter det? Vad heter poliserna som brukar vara?
Dialogpolisen.
Dialogpolisen. Mm. Det är alltid samma person. Ni har sett honom på det där.
Ja, men det är Stockholm.
Han är med vid alla demonstrationer, så tror jag.
Ja, han får hantera allting som är...
något extremt. Med motståndsrörelsen att göra. Eller?
Ja.
Men vad... alltså, det var väl ingen som visste att ni skulle komma dit?
Nej, vad jag vet så var det väl bara...
Hur fick de dit honom? Himla undligt.
Ja, alltså när de ser jackorna så ringer ju folk polisen direkt.
Jo, men att alltid han dyker upp, det är så fascinerande.
Men han är.
Han är alltid.
Det är han som är killen.
Ja, precis.
Ja, ja. Han räddar dagen. Nej, men de gjorde väl ett bra jobb som puttade bort den där jäveln och sa att de har rätt att stå där med.
Jo, det gjorde de. Det gjorde de.
Ja, jag tänkte ju säga att den här har väl verkar vara en polis som i alla fall inte är helt dum i huvudet hela tiden.
Mm.
Nej, men det finns ju bra poliser och
dialoger. Ja,
det finns ju det som är mindre dåliga än andra kanske.
Trigger warning.
Ja. Bleepar det där i post. Nej, men det var schysst. Och ja, som jag sa tidigare, jag tror faktiskt det bara är motståndsrörelsen och AFS som går en antiglobalistisk linje här. Och också som vi var in på, alltså vi vill ha fred. Och vi ville ha fred ända sedan Ryssland gav sitt, vad kallar man det, fredsförslag om de områden de var intresserade av. Och Ukraina skulle bara ha godtagit det och lagt ner. Det är så ibland när en större makt utmanar en mindre makt. Men NATO, USA och alla globalistäckel var tvungna att fortsätta det här.
Ja.
Och givetvis hakar ju all media på för att driva det här vidare. Och nu är ju alla helt jävla hjärntvättade i den här frågan.
Jo, men Ukraina-grejen har ju blivit som invandrings- och PK-grejen. Alltså som du sa, ett moraliskt imperativ att de goda stödjer Ukraina och inte på ett så här rationellt sätt, utan det ska vara helt
irrationellt till varje pris. Ja.
Oavsett om det blir så här globalt kärnvapenkrig och världen går under, så ska inte så här, Ryssland officiellt få ett erkännande för att ja, ni kontrollerar faktiskt Krim och större delen av Donbass och sådär.
Mm.
Utan det ska förnekas och ifrågasättas och bekämpas maximalt.
Jo, så är det. Jo, vi kan ta en kortis här innan musikpausen. Vi har USA, vita nu i minoritet bland nyfödda. Och det här har väl varit en tidsfråga, måste man väl ändå säga. Men det står för första gången någonsin utgör vita färre än 50% av alla nyfödda. Det demografiska skiftet är en del av den vita befolkningens minskade andel till minoriteters fördel. Och jag har ju tänkt att det har varit mindre än 50% ganska länge. För att jag fattar inte hur man håller koll på det när det finns bokstavligen miljoner med illegala i USA. Hur fan vet du om det är 10 eller 25 miljoner illegala?
Det har nog varit fel länge.
Ja.
Och sen dessutom så är ju många av dem som räknas som vita är ju inte vita. Många latiner och sånt där.
Och sen
en del araber och sånt räknas som vita i USA.
Och så skiftar det från olika områden, så i många områden har det varit där länge. Liksom, sen det är inte nytt, men det är ett officiellt erkännande och det här är ju liksom, om man inte vänder utvecklingen, är det ju det där som är framtiden. Det är ju det normaltillståndet för landet i framtiden om saker inte ändras.
Jo.
Det är ditåt utvecklingen går.
Exakt.
Vi är ju nästan där i Sverige vad gäller just födslar.
Jo.
Det är det som är riktigt illa.
I Malmö är vi definitivt.
Ja, i vissa områden är det helt klart.
Jo, om man ser hur, om man säger Sydamerika och Latinamerika äter upp USA från söder, Texas och det är många delar av Kalifornien med Los Angeles och så. Det är mer och mer brunt. Så att de vita kommer att behöva retirera till vitare ställen. Och det kommer de att göra även om de är så kallade liberaler. Så kommer de att fly gängvåldet och allting som kommer med de här människorna när de kommer in. Minskat välstånd kan man väl kalla det. Och de har ju sett i bland annat Idaho. Där är det ju många från Kalifornien. Och Kalifornien är ju så riktigt jävla äckelliberalt. Och de flyr ju nu till ställen som Idaho. För att de vill bo bland andra vita. Det enda de behöver är ju någon sorts identitet kring europeiska amerikaner. Alltså så att de kan kollektivt göra ett val att vi vill bo på ett ställe. För det är ett väldigt stort land. Det är gigantiskt. Så geografiskt yta finns det definitivt. Vad tror ni?
Vad menar du att vita kommer börja segregera sig?
Jo, alltså de måste göra det, men de måste göra det på ett sätt som är mer uttalat, mer explicit.
Ja, vi har ju det här projektet som vi pratade om förut, Return to the Land. Eller vad
jo, sådana projekt helt enkelt.
Oh. Ja, jag tror det är omöjligt värre så länge USA existerar i sin nuvarande form.
Jo, men det är på väg att lösas. Ja. Det är så att när det brister i sömmarna så kommer folk att behöva ta beslut. Saker och ting kommer att förändras. Frågan är om det blir bra eller dåligt. Men jag hoppas att när desperationen ligger på att de har en etnonationalistisk riktning helt enkelt.
Jo, men det här med PK, det är ju en lyx. Bara och när det blir mer fattigdom isär och osäkerhet runt omkring, då blir man mer tvungen att förhålla sig till verkligheten och bete sig på ett sätt som funkar. Så jag tror att folk kommer bli mer realistiska och nationella.
Mm. Precis. Mm. Yes, så går det för dem. Och ja, vi tar en musikpaus här. Vi hade en önskelåt från Tobias. Vad var det för något? First Aid Kit.
Tjejpop eller vad var det?
Ja, vad fan är det för jävla grej?
Nu får du förklara det, Tobias. Slå på micken.
Ja, förlåt. Sådär. det är ju en svensk grupp, det där First Aid Kit.
Jo.
Som jag tycker faktiskt gör riktigt bra låtar. Så.
Jo. Nej, men de
trots att de är tjejer.
Yes. Det var det. Ja. Ja, men vi lyssnar på First Aid Kit med My Silver Lining och så är vi strax tillbaka med tredje världskriget.
Nordiskradio.se.
Och så var vi tillbaka efter lite mysig svensk indie-pop. Jag vet inte vad man kallar det.
Det är någon slags folkmusik tror jag.
Ja, folkpop.
Vad det kallas.
Yes, nu ska vi äntligen prata. Jag sa det här tidigare, men man måste spara såna här karameller till senare i programmet där alla är uppvärmda och sådär. För att jag gör alltid i liknelsen, en podd är som ett samlag. Man kan inte blåsa sin laddning för tidigt, utan man måste vänta. Det måste som byggas upp. Och nu ska vi äntligen prata om jordens undergång. För det var väl igår morse som först stod att Israel hade attackerat Teheran. Men som jag förstår det så var Amerika fullt införstådda med det här. Så att det är alltså Amerika och Israel som sköt missiler mot Iran. Och under den här första laddningen så verkar det faktiskt som att de prickade ayatollahn Ali Khamenei. Och de träffade också, hör och häpna, en flickskola och mördade upp till 100 flickbarn.
I alla fall 50-tal brukar
det. Enligt kropp var det mellan 100 och 120.
Jaha, då har det har avrundats uppåt. Eller det har tillkommit fler.
Först läste jag 41 faktiskt.
Jag läste 52 något, men det, sånt där brukar ju kunna gå upp liksom.
Men det är som, när man gräver ut. När man mördar barn så är det som att jag menar 40 eller 100, det spelar ingen roll.
Nej, bara statistik, men det är ju en typisk som judeo-amerikansk manöver. Marco Rubio var en utrikesminister i USA.
Jo.
Och sak samma, han är någon höjdare i alla fall. Ska förhandla till Iran på måndag. Så det hade ju som, innan så hade jag tänkt lite på säkerheten och skicka inte barnen till skolan och så vidare. Men nu tänkte det ju som, ja men att det är långt, Marco Rubio ska hit.
Jo.
För x antal gånger, för det har inte lärt sig efter alla andra som lurendrejerier från.
Nej, Israel har ju betett sig så konsekvent typ när man har förhandlat med Hamas och fulat sig. Och det är så jäkla ohederligt.
Jo, men det är så jäkla.
Iran har det ju arbetsvecka från lördag till torsdag eller något sånt. Lördag till onsdag tror jag.
Jaha, så därför jag trodde var det var regimen som tvingade dem till skolan på en lördag.
Ja, det utesluter ju inte varandra i och för sig.
Nej, man ska inte skratta om sånt där. Men jag gillar Strikers kommentar. Han sa, America and Israel murdered nearly 100 little girls at the Iranian primary school. If the Israelis did it on purpose, they're insane. If it was an accident, they're grossly incompetent. Det är antingen eller.
Jo, jag tror att de inte bryr sig helt enkelt. De mördade ju också, alltså i den här, de bara matade ju massvis med bomber mot stället som Khamenei befann sig på, och hans dotter, svärson, barnbarn, guddotter och så vidare, och sen massa andra höjdare som skulle ha något möte där strök ju med typ.
Ja.
Så de, det är jäkligt så här magstarkt att man tas rätten att bara mörda massa civila och barn och anhöriga och sådär.
Ja, men det är Amalek. De måste ju mörda hela blodslinjen. Mm. Det är deras taktik.
Man vet ju liksom hur förbannad högern i USA blev på när det var mordförsök på Trump eller när Charlie Kirk mördades på riktigt. Då flippar man ur, men här gör man ju samma sak själva.
Ja, men en grej som jag faktiskt läste innan allting blev klart med Trump, MAGA-högern på X var så här, nej men fan, Trump höll ju på att förhandla om det här, Israel, åh vad stygga ni är som går in tidigt, och sen Trump typ bekräftar allting. Oj, alla jävla chills, oops, det såg dåligt ut.
Jo, nej, det är också som att man skulle mörda påven, för det här är ju Shia Islams högsta ledare antar jag.
Jo, nu kommer de ju reta upp hela jävla öknen där. Alla är förbannade. Men ja, vad är det som, vi har ju väntat på det här länge, men nu har det hänt.
Jo, det är det som jag tycker är lite så här, de fulade sig och så här påstod att förhandlingarna gick bra och att man skulle fortsätta och så att de sänker garden lite, men ändå, alla tecken fanns ju där. USA drog dit sina liksom hangarfartyg och liknande, och det var väl någon båt som kom fram typ till Israels kust rätt in på här, och det ska väl liksom vara för att agera missilförsvar mot Israel och sånt antagligen. Så man såg att USA positionerade sig för krig, och man vet ju vad Israel alltid går för. Och ändå liksom låter man dem hålla koll på vart Irans ledare befinner sig så att de kan attackera honom. Det är ju lite oskickligt på något sätt.
Jo, alltså jag väntade på det här i typ 10 år. Men det var ju att Iran skulle skjuta mot Israel och inte tvärtom. Iran har väl dragit, jo, men inte utan att Israel skjuter dem först.
Nej, så är det. De agerar alltid självförsvar.
Ja. Och det är alltså, de har ju ingenting för det. Så jag ska gå igenom lite kommentarer från politiker och tycka människor på internet. Men de har ingenting för att de agerar i självförsvar. Alla tycker att de är terrorister som mördar folk i Mellanöstern. Och förtrycker folk, att det är islamism och allt möjligt jävla svammel.
Jo, det är sjukt vad många, eller alltså, det är många som är förbannade som fan på Israel, men de har ju också sin så här counter-jihad idiot höger som de ser ju bara typ så här, aha, Iran skjuter på Israel och sen fattar man inte liksom alla provokationer och att Israel slår först typ. Alltså det,
nej, men det är exakt som att det är som Ryssland och Ukraina. Att alltså, Ryssland har blivit provocerade i decennier att attackera. Och alla bara, oh shit, vad onda Ryssland är som helt från det blå bara attackerar de oskyldiga ukrainarna. Ja, det är samma hjärntvätt där.
Jo, och jag såg på X, det var många så här som drog upp påståenden att ja, men Iran är en fiende för Sverige, det är bra att de attackeras och sådär, fast... Och då har man bara, ja, Mossad har påstått att Iran har kopplingar till gängkriminella i Sverige och använder dem för att attackera judar i Sverige typ. Och det finns en noll belägg.
Finns det några belägg?
Då har de inget hot mot Sverige ju.
Nej, dels det. Och sen är det ju också så här, Mossad som källa. Kom igen. De ljuger om allt och har en stor agenda att ljuga här liksom.
Jo.
Sen hela det här användandet av de kallar det, även vanliga medier säger preemptive strike.
Ja.
Jag menar, det finns väl bara attack.
Jo, men alltså de höll just på att skaffa kärnvapen. Just, de var typ 5 minuter bort från att skaffa kärnvapen. Fast Netanyahu har pratat om det i typ 30 år nu.
Ja.
I sträck. Any day now. Så... Men nu var det jättenära, så var tvungen att trycka på knappen.
Och det går ju inte ihop med den amerikanska retoriken heller, eftersom Trump sa att han löste det där förra året genom sina bombningar. Då var över, nu skulle det inte kunna byggas någon kärnvapen. Och
nej, precis.
Nu vänder vi blad och sprider fred i Mellanöstern, alla kan vara glada och Trump är så duktig. Och sen måste han göra det här nu ändå. Det går inte ihop.
Men anledningen till att de ändå har... passa på nu, det lär ju vara att det har varit en viss oro i lite färgrevolutions...
De har ju använt det som förevändning.
Mm.
Och det verkar ju lite som att Trumps strategi är ju att USA har sina båtar där och de har varit typ 40 000 soldater utstationerade på olika militärbaser runt om i Mellanöstern i olika så här, gulfstater och liknande som har dragit ner byxorna för sig. Men...
Vad böjt sig ner.
Ja. Men det är ju inte någonting man kan använda för att invadera Iran. Det behövs mycket mer soldater för det. Så det finns ju inte riktigt på tapeten att de ska invadera landet. Och då har de alternativet att slutledaren som de lyckades med. Och sen bygga vidare på det här med protester och sånt som de understödde under början av året här. Och hoppas att man får till ett regimskifte. Men det är ju rätt svagt och det är lite samma strategi som man körde i Venezuela där man tog Maduro och hoppades att hans efterträdare och de under honom skulle vika sig. Och jag har inte följt exakt hur det där, men det är väl lite så här 50-50. De är inte glada att USA kidnappade Maduro, men de öppnar upp lite för så här reformer och är inte lika hårt anti-USA som innan kanske. Och det är väl något sånt man hoppas på här, men det ser ändå ut som att Iran som stat är mer robust och de kommer kunna utse någon ny ayatollah som förmodligen också har ungefär samma linje och att man inte så här ändrar politik bara för att en person dör.
Nej, men det måste ju vara så. Jag tror ju att de hoppas att det här kan hjälpa till, alltså, att det blir en riktig revolution. Inte bara att det blir att de väljer nya.
Nej, precis. Alltså, det är det som är USAs strategi, att folket ska gå ut på gatorna och starta systemet. För annars, alltså, om de utser en ny ayatollah och saker puffar på, då har det inte skett en revolution, utan då har det bara varit ett statschefsbyte, och han som dog här var ju 86 år.
Precis, det måste ju ha funnits en plan B hur som helst.
Ja, och han kan ju inte ha varit så superaktiv och den som liksom är hjärnan bakom allt idag. Och jag tänker kanske att han till och med kanske ville dö, för
det är ur ett
muslimskt perspektiv så är han ju martyr nu och kommer bli ihågkommen för det här, precis som massa Hamas-ledare och så som har dött i kamp mot Israel. Och han hade ju liksom oavsett inte förmodligen jättemånga år kvar att leva. Och han är liksom muslim och djupt religiös. Så han kan ju ha välkomnat döden här liksom. Det som talar emot var väl att han hade så här anhöriga runt sig.
Ja, det lär jag inte velat. Jag såg någon bild på någon liten flicka som skulle ha varit hans barnbarn. Var ju typ blåögd och blond nästan.
Jo, Mike Enoch sa att han hejar på den vita sidan.
The white race. Vitare än många groypers.
Ja. Men en del av, som inom ledarskapet i Iran, de är ju rätt ljusa faktiskt.
Jo, det är så.
USA är ju definitivt inte ett vitt imperium.
Nej, det hörde vi innan.
Jo.
Det är ju när nationella så här tar parti för USA eller liksom så det bygger ju på en konstig verklighetsuppfattning.
Mental sjukdom.
Ja.
Jo. Jag vet inte om ni läste det här från Mark Collett. Det var faktiskt jävligt intressant.
Vad skrev han?
Han skrev så här: with the attack on Iran now intensifying, everything else makes sense, or far more sense. The color revolution in Ukraine and America's proxy war against Russia pulled Russia out of the Middle East, allowing Syria to fall and ensuring total Judeo-American control in the region. The attack on Venezuela had nothing to do with ridding the world of a communist dictator. It was all about securing vast amounts of oil in case the Iranian conflict ended up damaging oil production in the Middle East. Everything we have seen take place over the last 12 years has been leading up to this, and it was in the service of the Greater Israel Project. Och det här är också så sant när man tänker på vad Iran gör nu med the Strait of Hormuz. Vad heter det? Hormuzkanalen.
Sundet,
ja. Känner ni till vad som har hänt där, eller vad som
hände? Det stängde väl det igår, va?
Ja. Iran. Och tydligen så är det 20% av hela världens oljeförbrukning kommer därifrån. Och
man passerar det lösundet.
Ja, jo, men det är snabbaste vägen till Kina och Indien för Europa liksom.
Precis, 80% av Kinas olja kommer därifrån.
Mm.
För Kina, de måste kolla på alternativ, och det kommer och bli jävligt dyrt för dem och för resten av världen nu framöver.
Ja, jag såg någonstans att när bensin kostar, vi använder ju de här låtsaspengarna här, så blir det sen i kronor. Dyrt vid pumpen, så tacka judarna.
Det var väl strike, han sa, när det var 10
liter. Ja, förstås.
Eller något sånt.
Ja, de har ju gallons där.
Men visst har väl Iran slagit till mot, de har ju slagit till dels mot Israel, men även mot massa grannarabstater ju, som har amerikanska baser.
Jo.
Hur gick de? Har de haft någon framgång med?
Ja, det har ju smält rätt bra. Det är ju svårt här att få överblick och sammanställningar och sådär, för man får massa klipp här och där. Vissa klipp är gamla, saker kan vara AI-förfalskade. Folk kan ljuga om vad det är man ser. Det kan vara taget ur sitt sammanhang och så vidare. Men det verkar ändå som att man har fått in en hel del fullträffar och sådär. Men att USA visste ju om den här attacken, så deras militärbaser har varit evakuerade. Jag har inte sett några rapporter om större antal döda amerikanska soldater eller sådär. Och det så har det ju sett ut tidigare också. Då har ju Iran typ förvarnat att man ska slå till och USA har evakuerat. Nu är det väl mer USA som har evakuerat.
Men de sa väl, jo, de sa väl några dagar innan att de uppmuntrade alla amerikanska medborgare att ta sig ur Mellanöstern.
Jo, men det gäller ju inte för soldater som är placerade där för krigstjänst. Utan, men det verkar ju som att de har så här omlokaliserats och gått under jorden och sådär. Men att de kanske har tagit in på hotell och sånt. För vissa hotell har ju blivit beskjutna och
precis.
Det verkar ha koppling med det.
Skillnaden från förra gången är ju att det faktiskt träffas som så att det i alla fall kostar materiellt för USA idag.
Ja, ja.
Radarstationer och infrastruktur som de har byggt upp under säkert sedan Gulfkriget på 90-talet, så allting bara som raderas sakta mak.
Jo, det sägs att man kunde skjuta mot luftvärn och sånt där som har varit dåligt skyddat i de här staterna. Men ja, det jag lite mer hade förväntat mig typ är att Iran borde veta om att det här ska hända och då borde man ha en plan att ordentligt slå tillbaka mot USA. Många som ogillar Israel och så där tycker att det är Israel de borde fokusera på, men jag tycker nästan att om man så tänker ur Irans perspektiv, bara rent så här hypotetiskt, att det bästa för dem vore att sänka något av USAs hangarfartyg, för då skulle USA faktiskt förlora massa soldater och det skulle kunna få folk hemma i USA att ifrågasätta om det verkligen är värt att hålla på och stiga på andra sidan jorden bara för Israels räkning. Liksom.
Ja, men det är ju redan, jag tror det har varit konstant 80% av amerikanerna som är emot krig mot Iran.
Ja.
Så det är ju klart man vill att det ska sänka och döda amerikanska bruna soldater ändå. Men,
ja, jag tänker bara rent taktiskt. Och
hoppas. Taktiska biten är redan upp, då vill jag påstå i alla fall.
Jo, men de verkar ju ändå ha en plan med deras punktattacker som de har haft i alla de här staterna. Och de hade ju sprängt någon oljerigg också.
Ja,
tanke bakom det.
Och det var ju någon israelisk armébefälhavare tror jag som strök med och bombade hans bostadsområde eller något sånt. Och det har varit vissa träffar i Israel som verkar ha känt. Men det är ändå så här typ USA och Israel slog ut Irans statschef. Det är värt rätt mycket liksom om man ska så här göra någon sorts vågskål och mäta vem som leder.
Jo, och det jag läst mycket från alla politiker och tyckare, det är ju att de ska ju störta Iran för folkets skull. För folket i Irans skull så måste de byta regim för att den är så förtryckande. Och sen så såg vi, jag vet inte om ni såg det, men det var videos på dansande iranier medan missilerna föll i Teheran. Har ni sett något sånt?
Ja, i alla fall påstått.
Ja, exakt. Look how happy they are. Och jag sa, ni måste ta en näskontroll på dem där. Alltså det, jag tror det är något lurt där. Men alltså alla politiker säger samma sak. Alla de här jävla äckelexperterna på X säger samma sak. Vi måste göra det här för det iranska folket. Och dels så spyr jag på dem för hur naiva de är inför Israels blodlust. Blodets törst. Alltså de skiter i det iranska folket.
Ja, och de tajmar det till Purim.
Ja, de tajmar det med Purim. Det här är jävla offer. Det här är blodsoffer de sysslar med.
Det är så avstrig.
Dumma jävla gojer bara, åh, det är så synd om iranierna, vi måste rädda dem. Israel, kom igen, rädda dem. Och så mördar de bara barn och alla bara klappar med. Det är äckligt. Men samtidigt, nu när ayatollan är död, så är det alltså hundratusentals människor, om inte miljoner, på gatorna runt om i Iran och nu sörjer honom. Hur fan är det? Alltså, är inte det demokrati? Är det inte de siffrorna och de människorna vi bör lyssna på om vi nu bryr oss om folket i Iran?
Jag är klart det.
Jag vill ju debattera någon fiktiv person här. Men nej, oh my god, det är så jävla vidrigt.
Men hej, det vill ju installera folk som är lojala till den som bombar små barn, små bitar.
Jo, men det, då var det någon som...
Ja, en av Iran, en total Israel och USA, okej.
Jo, men då var det någon som sa att ja, men då kommer folket att resa sig mot den där lakejen och mörda den. För att folket vill ju uppenbarligen inte ha ett regimskifte. Och sen Nej. Då, vad ska de göra då? Mörda en till jävla ayatolla och så sätta dit en till fake-nubbe i oändlighet.
Det här är som en lite mer våldsam version av tvåpartisystem. Man är regimskifte typ var tionde år.
Ja.
Jo, och det är många som är så här lite mer höger och typ så här försvarar Trump som säger så här, ja, det här kommer inte bli som Irak, USA kommer inte gå in med trupp och så. Så ni målar fan på väggen när ni klagar och påstår att det här kommer skapa flyktingströmmar och kosta väst eller USA framförallt en massa pengar. Men just regimskifte, det betyder ju typ inbördeskrig och att det kommer bli väldigt kaotiskt om de kommer i närheten av att lyckas, eller så kommer det liksom vara väldigt våldsamt och det kommer ju definitivt kunna leda till flyktingströmmar och annat skit. Alltså det är bara att kolla på så här Syrien och Libyen och allt det där som där har inte heller USA direkt, eller ja, i Libyen så hjälpte man ju till att driva bort Gaddafi och i Syrien har man ju sponsrat rebeller och sådär, men man har ju ändå låtit typ, man har understött typ oppositionsgrupper så att de har kunnat göra statskupper och så, och det har inte blivit något bra i de länderna ändå. Syrierna har ju inte åkt hem till Syrien från Europa och Libyen har haft fortsatt inbördeskrig efter Gaddafi.
Och Afghanistan.
Och där kom talibanerna tillbaka.
Ja, exakt.
Det är ju klart att det är en viktig faktor just om jag orsakar flyktingströmmar, men är det som ett argument om jag inte orsakar flyktingströmmar så ska Israel och USA få bomba fritt över hela världen? Och
nej, det är ju en principiell fråga. Men...
Nej, men jag tänkte på det här som kommer med det här så kallade argumenten.
Jo.
Jo, nej, det är alltså det är klart, ingen har ju utsett dem till världspolis, ingen vill ha dem som världspolis, men man hade ju i alla fall kunnat argumentera typ att ja, de förstör men det drabbar inte oss i alla fall typ. Men det är inte ens trovärdigt här liksom att kaos där borta tenderar att sprida sig till Europa.
Jo.
Jag har en kommentar från Ulf Kristersson, våran landsfader. Han skriver: allvarlig händelseutveckling i Iran med spridning till flera närliggande länder. Sverige har tillsammans med EU redan infört sanktioner mot regimen. Vi står bakom det modiga iranska folket. Deras rättigheter måste respekteras. Men hur är det med 100 sönderbombade små flickor? Är deras rättigheter någonting värt? Sen har vi Jimmy Åkesson, han säger: ja, när diplomatiska ansträngningar når vägs ände och fredliga försök blir obesvarade måste ord följas av handling. Någon form av angrepp mot den islamiska regimen i Iran har därför legat nära till hands, kan inte sägas komma som en överraskning. Iran har under islamistregimen är ett nav för väldigt mycket av vår tids ondska. I Israel, i Jemen, i Libanon och så vidare. Och inte minst Iran självt. Där mördandet och förtrycket av den egna befolkningen pågår dagligen. Ni märker en tråd där. Ebba Bush säger: Ayatollah Ali Khamenei är död. Vägen till frihet är ännu lång och osäker. Men nu är den lite öppnare. Leve det iranska folket. Leve en friare framtid. Och sen har vi Simona Mohamsson. Känner ni till henne? Är ni bekant med henne?
Jo. Hon ska åka ut i riksdagen, va?
Ja, de är på väg. Folket i Iran har fått nog. Varje kvinna som tvingas dölja sitt hår för att behålla sitt liv. Men hur var det med de här flickorna? Döljde de sitt hår? Eller? Jag minns...
Men, alltså, varje student... Som henne blir man ju äcklad av, för hon ska bara hålla käften eller åka hem till Mellanöstern. Liksom.
Ja, men för
sitta här och hetsa för att dra hit sina konflikter.
Hon har ett skönt svenskklingande namn. Ja. Efternamn.
Jo, Mohamsson. Varje student som drömt om ett bättre liv. Ja, de där flickorna. Alla svenskar med rötter i Iran som varje dag bär på ett ständigt oro av att inte få kontakt med familj och vänner. Ni menar, inte kan återvandra, eller vad? Familj och vänner.
Det finns inga svenskar med iranskt ursprung. Då är man iranier.
Helt rätt. Och sen så har vi Alice Todorescu, sionisten, som säger: hjälte, gör skitjobbet och räddar på kuppen iranierna, israelerna och hela väst från hydrans ondska.
Pratar om Trump eller vad fan?
Det är en bild på Netanyahu. Som har dödat...
Alltså hon måste ju typ vara en av få människor i världen som beskriver honom som en hjälte typ.
Ja, hon
inte
är...
Inte ens alla så här PK-politiker i Sverige som så här hatar Iran skulle väl beskriva honom som en hjälte riktigt.
Ja, frågan är ju fortfarande, om hon inte är judinna så är hon alltså helt jävla galen.
Världsligt judisk.
Jo, exakt. Men hon har en bild där han står över Khamenei och Sinwar och någon annan snubbe som jag inte känner igen. Kanske Irans president. Jag vet inte.
Det här Kristianssons uttalande var mest kul.
Uffe.
Ja, man skjuter någon i benet och så, eller amputerar benet på någon och så pratar man om att man har lagt sanktioner på det.
Jo.
Men inte ens någon av det här så vågar komma med påståendet att Iran är ansvarigt för gängvåld i Sverige, typ som vissa andra har gjort.
Jo, men han har det lite längre ner. Jag läste.
Ah, okay.
Ja. Irans kärntekniska program och stöd till terroristgrupper har under lång tid varit nej, jag hittar inte. Det kanske var Jimmy som skrev om det. Jo, just det. Jag har också använt gängkriminella för att utföra attacker på svensk mark. Okej. Okay. Vars då? När då? Nej, det är jävligt vidrig hittepå det där. Och,
ja, men det är, alltså, det är oavsett så här, alltså, Iran spionerar säkert lite i Sverige eftersom Sverige är en stat som är
fjärde. Vi hade ju de där iranierna på Säpo, minst någon.
Ja, men de spionerade ju inte åt Iran tror jag, utan typ anklagades för något annat. Eller var det, jag för mig det var Ryssland eller sånt.
Men det är ju naturligt, för fan, vi är ju Irans fiende hur som helst.
Jo, precis. Alltså, vi har ju ett konkurrensförhållande så att de så här hackar saker och spejar och sånt. Ja, det är så här en del i spelet typ. Och sen påstås det att några iranier som var hit skulle mörda judar. Men då utvisar vi dem. Och då tänker jag så här, okej, okay, fast om folk är skyldiga till att ha kommit till Sverige och planerat mord, då blir man ju dömd till ett långt jävla fängelsestraff. Då blir man inte så här utvisad. Så då är det så här, bara man har någon så här lösa misstankar om att det här är några fientliga agenter, så vi vill göra oss av med dem och utvisa dem. Det är ju mer det som är sanningen då.
Mm.
Och sen har man det pratat om gängkriminella, men där är väl mest typ att man påstår att så här vissa vandalism grejer mot synagoger och sånt har varit utförda av dem, och det känns inte som att det angår riktigt Iran eller att det hjälper dem så jättemycket att det är så här, ja, är det sannolikt att de inblandade? Nej. Och även om de hade varit det så är det inte någon så här jättestor grej liksom. Ja. Det är inte ett stort samhällsproblem i Sverige.
Problemet är att det finns synagoger att vandalisera.
Jo,
det är det.
Jo, det är ju inte, så här, det är ju inte svenskar som drabbas.
Om det inte finns invandrare i Sverige så har vi ingen rasism. Det är fan perfekt.
Stort tänk.
Jo, det är det. Nej, jag skulle säga här också att i den här frågan också så är det faktiskt bara AFS och motståndsrörelsen som går emot det här. Till och med sådana här partier som Medborgerlig Samling och
Men de grundades ju av den
ljuden. Ja, det var ju ljuden. Ljuden.
Men jag tror inte det är han som leder fortfarande. Men vad fan hette han? Ilan Sade eller något?
Ja, fan. Nej, alltså det finns inget annat motstånd mot det här.
Nej, OFS har varit väldigt så här principfast och just och betonat det med att det här kommer destabilisera området och Israel och USA är fräcka hycklare och det är bättre att man respekterar internationell rätt, typ. Det hänvisar de rätt mycket till.
Mm. Precis. Han kallar, Kasse Strand kallar till och med Charlie Weimers för duktig goj.
Ja, han har vevat rätt hårt där, typ, och idiotförklarat folk som har höftat.
Nej, jag länkade tidigare, det var, han heter den där snubben då. Vi hittade Jan Eriksson, känner ni till han? Eriksson Ubbhult på X. Jag vet inte riktigt vad han är för typ, men han är ju, ja, han är moderat, så är det, riksdagsledamot.
Det är han som har Ukraina-flagga, eller?
Jo, Sverige och Ukraina-flagga. Så han har ju skärmdumpat Kasselstrand. Han har inte vad heter det, repostat, utan skärmdumpat honom. Och så säger han att han såg inte detta komma. AFS-partiledare Gustav Kasselstrand tar parti för den iranska terrorregimen mot USA och Israel och delar iranska regimens inlägg. Och så sen säger då Rickard Jomshof svarar på det här. Han säger, knappast förvånande. Han leder ett parti av och för antisemiter och putinister. Och det jag sa till er här, den hade nog, när jag kollade på den, 63 kommentarer på Jomshofs svar här. Det är typ 60 antisemiter i det här. Det är nästan 100% folk som hatar Jomshof. Och jag vet inte vart de här människorna kommer ifrån. Jag har aldrig träffat dem. Det är helt sjukt. Och det verkar vara nationella också, inte bara babbar. Så jag ser det som en riktigt rolig utveckling faktiskt.
Jo. Jo, men alltså det är, folk är ju mer vakna kring det här än någonsin tidigare.
Jo, men alltså folk är less på SD. Jomshof är ju den radikalaste om man säger anti islamisten då, men anti-invandring i partiet. Han är ju den mest högudda. Och folk bara kapar han. Det är bara, nu har jag släppt in 350 000 pers nu på 3,5 år. Hur går det? Så jag är fan.
Nej, det går bra fram.
Jo, för det är viktigt det här att nationella får huvudet ur arslet. Och inser att utan, som jag sagt tidigare, utan att lösa judefrågan så går det inte att lösa massinvandringen. För du kan rösta på SD hur mycket du vill. Det enda de kommer att göra är att resa till Israel, buga för judar och kyssa den där muren. Och sen kommer de kanske att sänka momsen. Vi får se.
Ja, jag tror det var Warstrike som hade den tagningen, eller om det var Warren som skrev på sin telegram. Men just att ifall USA och Israel skulle lyckas med det här regimskiftet i Iran.
Mm.
Då kommer vi få se kulturmarxism urspårad igen i västvärlden. För de har ju liksom, vad ska man säga, avhomosexualiserat västvärlden under Trump och med Dido och liknande. Det är ju som en högervåg. Det är okej att vara kritisk till invandring. Det är okej att vara lite nationell och sådär, men man ska inte säga något om judisk makt och sådär. Och det är okej att hata vänstern framförallt och urspårad kulturmarxism, feminism, antirasism och allt sånt där transgrejen och allt det får man ju attackera.
Mm.
Men det tillståndet kommer ju de som bestämmer dra in om de inte längre behöver vita soldater i USA eller i Ukraina och liknande.
Jo, alltså man ska inte acceptera ett n-ordpass från rabbinen.
Nej.
När rabbinen behöver att du ska vara rasistisk, du ska vara anti-homo och vara baserad och vilja kriga, då kommer de uppmuntra det. Och sen då när det är klart, då kommer de återgå till den antivita pro-homo-politiken och kulturen.
Ja. Alltså precis som covid så bröts ju det här Och antivita offensiven direkt 7 oktober 2023. Mm. Och som över en natt så försvann princip allt. Det här woke-skiten som du brukar kalla det.
Mm. Jo, och jag tror även det liksom börjar lite redan med Ukraina kriget, men det har ju liksom väst är mer utmanat.
Jo, men jag tror att covid dog med Ukraina kriget och woke-grejen dog med 7 oktober. Så är det nog. För att det blev till exempel på X, då blev det helt plötsligt N-word, this och that. Typ över en natt så började alla posta N-ordet. Så, och det är fortfarande helt okej på X. Det enda du inte får vara är ju antisemit.
Men det är mycket sånt där också.
Det är mycket sånt.
Typ Jake Shields som man går jäkligt hårt från.
Ja, Jake Shields lever fan farligt faktiskt. För han är på något konstigt vänster ganska principfast. Jag fattar inte.
Jag tror inte, men jag tycker han verkar jävligt reko.
Ja, men jag tror inte han har så hög IQ. Du får inte citera mig på det där. Men alltså...
Nej, men han är ju
han har blivit slagen i huvudet.
Ja, som är surfare från Kalifornien som har fått för många smällar i huvudet och sett ner sig i rummet. Typ.
Jag menar, han har som bara gått in i det här och inte riktigt kanske fattat hur allvarligt det faktiskt är och börja ta in de gäster han har haft och diskutera de här ämnena, men samtidigt så är det så här,
han är väl mer påläst än de flesta vid det här laget ändå, skulle jag väl tro.
Ja, men såg du det här utspelet, dramat med alla kasino?
Var han inblandad i det här då?
Jo, det var massa högerkonton som helt plötsligt bara började promota kasinon på X.
Mm.
Och folk, vad fan håller ni på med? Alltså här är vi typ idealister och försöker rädda västvärlden från vitt folkmord. Och så kommer ni med en jävla massa kasinoannonser, reklam. Och det var ju många som rök på det där. Men han stod på sig och sa att vad är det för fel med kasinon? Jag tjänar pengar. Hur fan ska jag kunna klara mig om jag inte tjänar massa pengar? Så, jag bara, det är så jävla äckligt. Det är så jävla amerikanskt. Mm.
Jo, Warstruck hade ju ett bra avsnitt just om så här, spel på så här, vad fan
är det 100% judiskt
betting och sånt, att det var väldigt så här, drivet från Israel och...
Ja, alla så här online kasinon, all betting, det är judiskt. Det är 99% judiskt. Och så sen när du ser någon som Jake Shields då, vad heter promoter?
Ja, man får väl hoppas att det inte var ett
judiskt
företag. Saluföra sina kasino. Att han är partner i en jävla kasino.
Jag hoppas att det inte var ett judiskt företag i alla fall.
Det är förmodligen. Ja, men det är det jag menar. Han har inte så jävla stor koll. Han bara tar emot det. Han tänker, ja men jag får kanske 8 000, 10 000 dollar här. Det blir schysst. Nej, jag är helt emot sånt där. Jag tycker det är jävla äckligt.
Man ska inte ha så höga förväntningar på en som Shields, men...
Nej, men samtidigt. Man ska ge hans kredit där den är värdig. Mm, han har ju varit ute nu och sagt, alltså bokstavligen 1488. Alltså, inte bara anti-Israel, men han är...
han lägger ju bilder på så här från...
På Hitler och Hitler, ja. Nationalsocialismen och allt möjligt. Så att jag har ju, när det gäller hans...
Och han intervjuade väl, vad heter det, Thomas Sewell förra året. Och det verkar vara snack om att han ska intervjua Stryker, hörde jag något om.
Jo, just det. Det blir väldigt intressant.
Jo, men jag tänkte säga att det finns ju fortfarande en miniminivå som Shields gick under med det här kasinoskiten.
Mm.
Ja, det är något jag kan förlåta om det inte var ett judiskt företag och att det var en massa så här strings attached, att han skrev en massa andra efterblivna saker. Så
ja, eller om det var en
reklam.
En gång företeelse som beror på dumhet.
Mm. Jo, men alltså om man tar avstånd och typ... Men grejen att om man redan är tät, alltså han har ju fortfarande bankkonton vad jag vet och har inga ekonomiska problem. När man tar i pengar, det är bara girighet.
Ja.
Det är inte som att han svälter. Herregud. Och jag har absolut inga problem med att folk tjänar pengar. Men kasinon och gambling är så jävla äckligt.
Jo, det
är som knark. Det är precis som de sa på Warstruck. Det är exakt som att hålla på med knark.
Det enda jag så här kan kritisera typ Fria Tider för, det är just att de hade typ någon så här, typ det var något åt så här nätporrhållet liksom, som annonser ett tag typ.
Mm. Ja, men de jämför gambling alltså med knark till exempel. Men när du köper knark så får du i alla fall knark. När du håller på med gambling så vinner du alltid kasinot. I typ ja, 9 av 10 fall. Så det, nej. Jag tycker det är principlöst. Så ja, nej, men han har varit bra. Det är många andra. Jag har inte hört vad en del. Har ni någon annan som har varit bra i den här frågan?
Mike Enoch.
Ja. Det är de. Sen är det resten.
Ja, nej, men kollet så hade du något som du läste upp så bra.
Nej, men det är de vanliga misstänkta.
Ja.
Som har bra, alltså en nyans på deras.
Kollet är ju alltid bra. Och
jo.
Henrik Palmgren och dem.
Jo, Red Eyes.
Undrar vad Greg Johnson har sagt. Han kanske är för.
Jo, han bara, oh, those Muslims don't like me because I'm gay. Oj, oj, oj. Grindy Greg. Ja, och kanske Richard Spencer.
Han har
heta Israel-tagningar. Nej, och det är en annan sak som jag ser också på de här klippen. Som sagt, det är väldigt svårt att döma vad som händer när de här klippen är ifrån allt sånt där. Det påminner mig om när PRS hade den här tagningen om Ukraina-kriget, att it's a tank on fire in a town. Vad vet vi om vars och när det hände? Men när man kollar på bomber från Iran, alltså när Israel skjuter Teheran till exempel, alltså det smäller och byggnader kollapsar. Hela jävla kvarter går upp i smulor. Och sen kollar man på Irans bomber. Så är det som, ja. Men nu när jag sa det så ser jag faktiskt klipp här på riktigt jävla ordentligt smäller. Jag ska länka det i chatt.
Jansson har faktiskt kommenterat. Jag vet inte. Det var en artikel som man skrev förra året under 12-dagarskriget som man typ återpublicerade. Jag vet inte, han verkar vara väldigt pro-Trump. Typ att Trump är USAs sista chans att stoppa förfallet till ett multirasligt enparti vänsterstat. Vänster.
Men det är ju helt...
Och rädda amerikansk demokrati är annars liksom över typ...
Det är helt tvärtom. Maga är ju bromsklossen för att befria sig från SAG.
Ja. Och sen är han verkar ju i alla fall, han skriver att han visste att han röstade på en sionist i Donald Trump, men att han hoppades på att få stängda gränser och massdeportation, bla bla bla. Ja, och att om Trump går i krig med Iran så kommer det förstöra hans presidentskap och alla hopp om att göra USA stort igen. Det kommer splittra Trumps magarörelse, typ folk som har stött honom för att de trodde att han var emot kriget och så. Och det slösar politisk kapital och energi. Och USAs militär, ska vi se, det kommer vara kostsamt ekonomiskt och priserna kommer stiga på energi och sånt. Och USA som militär är redan svagare än 2003. Och Iran är svårare motståndare än Irak. Men här verkar han prata lite om en så här markinvasion som inte riktigt verkar vara på gång.
Nej.
USA och Israel är hatat. Och USA kommer få fler fiender om de går deras ärenden på det här sättet. Ja, sen verkar han tro att man hade kunnat stoppa det här tidigare, typ att man kunde typ resonera med Trump och sådär.
Ja, men det är inte Trump som bestämmer, det är Netanyahu som bestämmer och det är uppenbart. Jag såg ett klipp här innan med Netanyahu där han firade det här, och han har ju flytt till Tyskland. Mm. Och han pratade ju om hans 30-åriga karriär och att det här är målet med hans karriär hela vägen till att totalt attackera Iran då. Totalt förstöra Iran.
Slutet där på Greggs artikel var rätt lätt bra. Han säger att även om man misslyckas med att stoppa ett krig här så ska man inte låta en kris go to waste, så att säga.
Och gå till spillo.
Gå till spillo. Och för det första då kommer det vara väldigt utbildande att se det här kriget. Miljontals människor kommer vakna upp till judefrågan. Och hur hopplöst korrupt det amerikanska politiska systemet är. Och för det andra så kommer kriget snabba på fallet, det amerikanska imperiets fall, vilket kommer ge möjligheter för vita i USA och runt om i världen att återställa vita hemländer. Trump var den sista chansen för USA, men han är inte den sista chansen för vita människor. Typ. För att översätta lite snabbt. Och det är väl korrekt, och att vid det här laget borde man ha dömt ut Trump nu rätt hårt för länge sedan.
Ja, alltså det är så efterblivet.
Så det vi får hoppas på är ju helt enkelt det här med att det amerikanska imperiet faller och att världen blir lite mer fri och kaotisk och att vita människor kan börja organisera sig och återvinna makt för sig själva.
Tror ni att det här skulle vara möjligt med Kamala som president? Det är lite svårt att utforska alternativa tidslinjer, men jag tror att det kan ha varit svårt.
Ja.
Jag vet inte hur det ska gå till faktiskt. Hon är ju riktigt jävla dum i huvudet.
Jo, men då kan jag
sa ju att
regeringen med judar som sköter allt viktigt typ.
Ja, Devin Stack sa också rösta Kamala. Mm-hmm. Han tyckte att det här MAGA-plåstret som de lägger på det blödande Amerika, det förlänger bara lidandet. Mm. Det kommer inte att lösa någonting, utan det kommer bara att göra saker värre.
Och retarderar hela rörelsen.
Ja.
För många år framåt.
Precis, men ja, frågan är om folk inte bara hade undrat om Trump hade varit president, hade det varit så mycket bättre och fortsatt vara MAGA ändå. Man vet fan inte. Hjärntvätten är djup. Men vad ska man säga avslutningsvis om Iran och den här konflikten? Vad tror ni?
Ja, alltså det finns ju mycket som är intressant här. Vi får ju se typ hur det utvecklar sig i Iran. Vem utser de som efterträdare? Blir det några protester? Blir det något oroligt i landet? Eller är det bara liksom bomber från Israel och USA som kommer drabba dem? Vi får se hur de tar det. Vi får se om de stänger handeln längre stund här genom Hormuzsundet. Och hur det påverkar resten av världen ekonomiskt och sådär. Imorgon öppnar ju börserna och sådär, och då får man ju se hur marknaden, som den kallas, reagerar.
Mm, precis. Det är falukorvspriserna vi måste titta på.
Oh.
Vad tror du, Kråka? Är det tredje världskriget, eller är det här bara en så kallad skirmish?
Nej, det är väl en stor regional konflikt med tredje världskriget. Nej. Men jag tror hårt på Iran. Jag tror att det var precis som Donald Trump sa, lektor Donald Trump sa innan, att han förstår inte varför inte Iran har gett sig. Förmodligen för att Trump är en orange idiot som inte förstår som idealism, eller inte förstår att människor har idealistiska ideal.
Mm. Jag lutar nog också åt att systemet i Iran kommer klara sig, och det sägs ju typ att Trump redan så försöker förhandla med dem.
Jag läste också det. Först sa han att de ska skicka allting med kamp.
Men för grejen är, alltså USA, ja, de kan såklart eskalera, de kan skjuta mer och skicka dit mer båtar och grejer, men de kan inte göra jättemycket mer, och i bästa fall kan de säga typ demolera landet jävligt mycket. Men hur snyggt är det? Vad gör det för nytta? Ja, typ Israel blir glada, men alla andra kommer hata USA. Så de kommer ju göra någon, den här skadan och kanske mer, men förr eller senare kommer USA behöva sluta och då kommer liksom Iran fortfarande vara kvar. Ungefär som det var innan, fast lite undersprängt.
Frågan är om det räcker. Jag tror det är 80% som motsätter sig kriget, så är ännu värre siffror än under Vietnamkriget.
Mm.
Så folkviljan är ju irrelevant för vad ledningen tar för beslut. Men här...
Jo, men så var det i Irak också. Det var ju gigantiska demonstrationer i slut.
Mm. De skedde, men det fanns ju ändå en så här liten hype och att USA såg sig som offer och att nu jävlar ska vi ge igen typ.
Jo, exakt.
Den känslan finns ju inte riktigt. Alltså, amerikaner har ju ingen så här konflikt.
Nej, men kvinnorna måste ju ha slöja ja. Och så här. Det är hemskt. Det är klart man måste mörda flickbarn.
Jo, men det är ju mest så här ett elitintresse att sprida feminism och öppna marknader för judekapitalismen.
Om man mördar dem så slipper de ju ha slöja. Mm? Löst. Problemet löst.
Mm.
Då går det till. Vad tror du, Tobias? Tror du det här kommer att gå bra?
Jag tror det. Jag tror det kommer vara som sagt att det... De hoppades på att det skulle bli alltså de här redan pågående oroligheterna i Iran, att det skulle kunna lossa upp. Men jag tror inte de kommer lyckas med det. Men sen finns det ju alltid riskerna då, att det kan ta fart av sånt där.
Mm.
Vem vet, det kan bli förvecklingar och så leder det vidare. Och, så det kan mycket väl vara det som får allt att utlösas, vem vet. Men jag tror inte det.
Man kan ju hoppas att Mossad är för upptagna för att vara där och provocera ordentligt.
Ja, sen alltså det sägs ju att de har mördat massa människor och man ska väl ta siffror så här med en nypa salt. Men det var ju redan oroligt i förväg och sen slutade det liksom vara. Och, så de som har varit mest pådrivande är förmodligen ute ur leken och ur den synvinkeln så då kan det här faktiskt varit oskickligt av USA att man var på plats för sent. Man skulle här mitt under de här
demonstrationerna.
Exakt, ja. Jo, men nu i efterhand så kändes momentum. Det som att de provocerar fram det där för att ha någon sorts grej som nu politikerna använder som en grej. Men det var ju så att de mördade ju flera hundra poliser. De här jävla demonstranterna. Alltså de hade ju vapen. Jag såg ju en video där de sköt, tydligen enligt dem själva, de sköt mannen som var ansvarig för antiprotest.
Det där påminner ju också en hel del om Ukraina, där man fick protesterna att radikaliseras genom att så här skapa eldstrider med
alla färgrevolutioner.
Ja, de har ju liksom en manual, ett modus operandi kring det där.
Exakt. Ja, nej, vi får se vad som händer. Det är spännande. Den där smällen som jag länkade i chatten, det var fan nice. Jag får kolla på den. Vi hade en fråga här som jag tyckte var intressant i chatten från One Man Clan. Han säger att han är bekymrad för att ingenting på X spelar någon som helst roll. Vilken ratio eller mängd virala inlägg kommer att ha någon typ av framgång? Vänta nu. Eller mängd virala inlägg, kommer någon typ av framgång utspela sig i den verkliga världen? Och svaret är nog inte helt noll, tror jag. Men det är nära på noll. Det viktiga är att du engagerar dig och att göra någonting. Jag vet inte vad du gör just nu, vad du tycker att du arbetar med för vår folks framtid. Men det finns alternativ som vi har räknat upp tidigare. Så finns motståndsrörelsen och AFS som antiglobalistiska alternativ faktiskt. Så det är alltid någonting. Men nej, virala klipp på X är helt jävla värdelöst. Det vet jag med erfarenhet.
Men å andra sidan så vill man ju inte ligga på dödsbädden och tänka på alla främlingar som man inte debatterat med på internet.
Nej, precis. Det där är faktiskt en grej jag gav upp för länge sedan. Alltså, debattera folk på X.
Jag kan typ inte låta bli när man ser så här alla sionistidioter typ och sånt där. Men det blir att man så här lite robotaktigt bara går in och skriver typ så att på jättekorta meningar typ till alla typ för att de ska veta att de är dumma i huvudet.
Ja, bara som vad ska man säga, kasta frön lite här och där utan större ansträngning.
Jo, man blir ju lite så här frustrerad för att man ser så mycket idioter, så man kan inte så här låta bli att konfrontera dem. Och särskilt så här typ exil iranier och liknande, eller judar och sådana som håller på att hetsa kring det, då går man ju bara in och skriver åk hem, det här är inte vår konflikt, så ta inte hit den, liksom stick. Så de kändes lite ovälkomna.
Jo, när jag använder ofta den där för att skapa min egen propaganda. Så istället för att sitta och debattera 100 kommentarer som jag tycker är fel, så gör jag en video som belyser kanske hur dumma folk är i huvudet. Så det känns som mera värt än att ge de här människorna tid. För att det finns hur många som helst, och 95% av dem är möjligtvis bottar också. De bara spyr sionistskit. Jo, men ska vi säga någonting om Epstein innan vi lägger på? Jag har ju inte hängt med någonting i Epstein i veckan. Finns det någonting att säga där? Det
finns väl en massa nyheter. Men jag vet inte, det som jag tyckte var mest relevant och intressant för oss är väl nyheten som berörde Gyllene gryning. Vi vet ju tidigare typ att World Jewish Congress var inblandad i att få dem förbjudna där i Grekland. Och här hade vi en annan så här judisk bokstavskombinationsgrupp, AJC, American Jewish Committee, som mejlade med Epstein och liksom så här sålde in sig som att vi har ju varit inblandade i att och det statliga stödet till Gyllene gryning indraget. Och bla bla bla, vi jobbar mycket med antisemitismen här i Grekland och sånt typ. Så det är ju intressant.
Ja, alltså det är helt sjukt. Judar kan göra sånt där bakom kulisserna, och så sen så åker de in i fängelse alltså. De sitter i parlamentet en dag och så sen bara in i fängelset. Partiet har väl existerat sedan dess, men jag menar, det har ju inte varit så likt. Så det är sånt de sysslar med.
Nej, och sen han, juden i Storbritannien, Mandelson, greps ju. Han anses ju ha läckt hemlig information till Epstein. Och det har varit mycket tur kring honom, och heter han Prince någonting, bla bla bla, i Storbritannien där.
Andrew. Sen var det ju den här Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland. Han hade ett självmordsförsök. Han åkte in på sjukhus.
Ja, omtvistat. Han förnekar väl typ att han...
Han gör det?
Självmord. Asch. Ja, tror det. I alla fall gjorde han det genom sin advokat i början när jag läste om det. Men ja, han figurerar ju Epstein-filerna och verkar inte vilja ta debatten kring det, långt att säga. Det är någon polisutredning mot honom om korruption och sådär som inleds. Så det är ju lite svidande kanske.
Ja, alltså någonting som jag tänkt på sen allt det här Epstein-grejen har läckt ut, och när man har läst korrespondensen mellan de aktiva spelarna och dels de här vittnena som vittnar om sexuella övergrepp. Men att det känns inte som att det är... nu är det sent. Vad heter blackmail?
Utpressning.
Utpressning. Det känns inte som att det handlar om utpressning. Det känns bara som att det är en kabal med eliter som bara söker makt. Och så sen är det Epstein som bara halar in massa heta brudar som han utnyttjar.
Ja, alltså,
unga flickor då.
Det här mer som att man typ man gör affärer i baston mellan Ryssland och eller mellan sovjeter och finländare för ut, så istället för att gå i baston så våldtar man typ småbarn. En sån social grej.
Det är den judiska versionen av baston. Epsteins ö och hans jävla tempel där. Ja. Nej, men det känns så. Visst, det kan fortfarande vara utpressning det handlar om, men jag har inte sett... Har ni sett några bevis för det? Alltså... Nej. Alltså till exempel, ta en sån som Trump till exempel. Han är helt införstådd med vad de håller på med. Han var Epsteins bästa kompis i typ 15 år. Och har ju hängt med judar sedan han föddes. Och har ju gift bort sina barn till judar. Jag menar, det är nog ingen hemlis vad som pågår på Epstein Island. Och jag tror inte det handlar om utpressning faktiskt. Men jag kan ha fel. Absolut.
Nej, jag är nog på samma linje. Mm. Jag sa redan för länge sedan om att Trump bara våldtar barn för att han tycker det är kul. Som ifall jag kan leda honom till maktpositioner så är väl det kanske bara en bonus.
Mm.
Fy fan vilken äcklig människa han är.
Jo, jag hatar han så jävla mycket.
Men vadå, tror ni inte att han är rädd att typ Israel ska släppa något? Eller vadå?
Nej, jag tror inte det. Mm.
Men det har kommit en bra meme med Donald Trump som summerar hela världsordningen perfekt i två simpla bildrutor. Just det här att han har den här memen med två knappar. Så bomba barn eller våldta barn. Står Donald Trump och svettas.
Jo, exakt. Det finns inga så kallade redeeming features med Trump. Han är ett jävla äckel rakt igenom.
Mm.
Så, så är det bara. Så om jag hade en kula och jag var framför en förrädare och Trump så hade jag faktiskt skjutit Trump. Jag hade sparat förrädaren.
Alla dagar.
Jo. Så är det. Nej, men vi ska lura på det där. Epstein-affären fortsätter ju som bekant i Iran nu. Operation Epstein Fury.
Epstein Empire.
Jo, exakt. Så, men vi ska prata om veckans donationer. Vi har fått in lite swish. Vi har Martin som säger tack för er kamp mot ondskan. Sen har vi Vincent. Vi har Stefan. Och Alexander som säger Holmqvist vill bygga om INEOSG. Nej, INEOS Grenadier till postbil. Absolut, tack så mycket. Sen har vi Daniel, Marcus och Per. Så, tack så mycket. Vi har också en till här. Vänta.
En kontantis.
Ja, vi har en donation från Sigge. Yes, tack så mycket. Så med det så ser vi fram emot tredje världskriget. Håll koll på bensinpriserna nu till veckan. Det kan bli jävligt spännande. Och jag absolut inte uppmuntrar folk att få dit med en jävla massa jeepdunkar och alla. Det brukar bli så i såna här tider. Men det kan fan bli riktigt. Om det här fortsätter så kan det bli riktigt jävla hårt framöver. Så se till att köpa lite nudlar och hårdbröd så att ni har när det blir knapert. Men vi tackar för ert stöd. Vi tackar för att ni lyssnar. Och så hörs vi igen nästa vecka. God kväll.
God kväll.
God kväll.
God kväll.